Jag tror att redan 2030 så kommer vi ligga upp mot 40% i e-handelsandel. Alltså nu har vi aldrig genomgått de här skiftena tidigare, men min känsla personligen är att det är just det som har hänt under den här pandemin, att vi har tagit det där stora klivet in i e-handelsepoken, och där en majoritet av konsumenterna har insett att jag är inte i särskilt stort behov av fysisk handel längre. Med undantag givetvis för vissa saker som man upplever att det är liksom kul att handla i fysisk butik. Men...
med en tillväxt inom svensk e-handel på 16% under andra kvartalet är det tydligt att en ny verklighet har tagit form där det inte finns någon gräns för hur stor e-handeln kan bli. Även mogna segment som böcker och media växte snabbt under andra kvartalet enligt e-barometern Q2. E-handelstrender e-talk är ett betalt samarbete mellan podden E-handelstrender och Postnord. Carl-Fredrik Teder är detaljhandelsanalytiker på Postnord. Välkommen!
Tack så hemskt mycket.
Det var ett tag sedan du var med här sist.
Ja, vi diskuterade om det var före pandemin eller om det var under pandemin. Jag kommer faktiskt inte ihåg, men det känns som att det var länge sedan. Du har hunnit möblera om och bland annat.
Det är den tidsräkning man har nu, före eller efter pandemin. Det är inte så länge sedan Peter Hesselin, e-handelschef på Postnord, var med.
Nej, det var det inte, men det är alltid kul att vara tillbaka.
Ja. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Och idag så är en av mina liksom favoritgrejer inom svensk e-handel, det är ju alltid dyka ner i e-barometern när man släpper en ny rapport. Så att nu har jag bara fått tjuvkika lite grann på siffrorna. Jag har inte, för den är inte riktigt, när vi spelar in där så har ni inte liksom gjort det helt klart. Siffrorna är ju klara, men rapporten är inte klar. Men det har ju nästan blivit som en regel att man studsar nu när man ser en ny rapport, en ny e-barometer.
Ja, det här var ju första gången som vi hade jämförelse mot ett pandemikvartal. Så att förra Q2 förra året så hade vi 49% tillväxt. Så det var ju väldigt spännande när man sammanställde de här siffrorna och liksom fick se den totala tillväxten för e-handeln när vi jämför oss mot ett kvartal som växte med nästan 50% förra året. Det är ju, och vi la ju ett par olika scenarion i vår prognos som vi publicerade i samband med årsrapporten, och där var ju vårt lite mer offensiva scenario på 10% tillväxt.
För det här kvartalet, för andra kvartalet som vi ska prata om idag.
Precis.
Men vad blev det då?
16% växte e-handeln med under Q2 2021.
Ja, det är helt galna siffror. Det är ju faktiskt det. Det är 16% på nästan 50%. Så skulle man jämföra det här med 2019, när med tillväxten är ju nästan dubbel.
Ja, verkligen.
Det verkar ju aldrig lugna ner sig heller.
Nej, nu har vi ju kommit till som du var inne på i början av samtalet här, en tid efter pandemin. Och det är ju såklart inte det. Vi är ju fortfarande i pandemin, men det är ändå... Om man ser till e-handelsbeteende och e-handelns roll i handeln, så upplever jag i alla fall att vi har kommit till en ny verklighet där vi inte längre, där det inte finns någon gräns egentligen för hur stor e-handeln kan bli som en del av den totala handeln.
Nej, men jag håller med, och det har vi pratat om nu ganska länge. Vi har pratat om det, Kalle, vi, Arne och vi, och med många liksom andra aktörer på marknaden. Att det här någonsin skulle gå tillbaka till någonting som var innan pandemin, det kan vi bara glömma. Hade pandemin varit 3 månader, ja, men det här är nästan 2 år. Och det här är ett nytt nu före pandemin. Det finns inte längre.
Nej, men om du ska liksom bena ner det här lite... För jag har ändå svårt att förstå den här siffran, 16% på var och 49% kvartalet innan. Före pandemin när vi snackade om det här, så var ju ni var ju väldigt blygsamma. Jag försökte ju hetsa fram lite siffror, men det var ju svårt att få er över 10% liksom när ni såg framåt med tillväxt.
Och det är av en anledning också, vi visste inte hur mycket av e-handelsbeteendet, de nytillkomna e-handelskonsumenterna som blev det av ren nödvändighet, och hur mycket stickiness det skulle finnas i det beteendet, hur många som sen skulle uppleva att ja, men det här är ju den nya den nya givna liksom även för mig som individuell konsument. Och andelen som då har upplevt att nej men gud vad skönt ska bli att gå tillbaka till att handla allting på stan. Det är ju då en minoritet verkar det som.
Men det som är ganska fascinerande också det är att tittar vi på det här senaste kvartalet samtidigt har ju vi sett att det också har blivit en uppgång i fysisk handel. Så att den här 16-procentiga tillväxten i e-handeln sen har du fortsatt en tillväxt som är ganska stor i den fysiska handeln också. Så att konsumtionen kan vi säga, den är inget fel på utifrån ett konsumtionsperspektiv.
Men det är ju det är den här klassiska förklaringen är väl att vi har pengar över för vi i princip har slutat resa utomlands, eller?
Så är det, om man tittar på den totala konsumtionen så är det ju såklart en förklarande faktor.
För den totala konsumtionen, den kan, jag vet inte om du har koll på den, men ökar den då?
Jag hade ju för sig för mig att den låg på bara ett par procent positiv tillväxt, men ändå positiv tillväxt. Så att det här med att den fysiska handeln har växt, det har jag faktiskt inte, de siffrorna har jag faktiskt inte själv sett, men om Peter säger att det är så, så är det säkert så. Men däremot så måste jag ändå liksom komma tillbaka till att e-handelns andel av den totala handeln, den taktar ju på och växer och växer och växer. Och det tycker jag egentligen inte är så konstigt. Går man på, alltså jag måste bara anekdotiskt, jag gick ner för Humlegårdsgatan idag för jag hade ett möte inne i stan. Och tittar jag in på liksom under lunchen där i alla butiker, det är inte många butiker där det ens, det känns som att det händer så mycket. Även liksom under de timmarna på dygnet som man tänker att flest människor rör sig in i stan, förutom då kanske på väg hem från jobbet. Men det där är också väldigt intressant givet liksom handens, den fysiska handens roll. Vi snackade om en graf som du visade häromdagen, eller om det var idag. Vad är de liksom primära drivkrafterna till att folk handlar i butik? Ja, men då är det den här liksom spontaniteten och att man vill ha sin vara just där och då, som är den absolut starkaste drivkraften till att man handlar i butik. Och när vi nu inte rör oss till och från jobbet genom stan, oavsett om vi bor i Stockholm eller i Karlstad, då har vi förlorat en massa tillfällen att vara spontana i vår shopping. Liksom. Och det finns mycket färre argument för att handla i den i handla när vi inte på samma sätt har den här rutinen att varje dag gå till och från jobbet.
Jag har ju en dotter som jobbar i ett av de väldigt stora köpcentrumen i Stockholm eller runt Stockholm. Och däremot så ser man ju att det är en enorm ökning. Och det är nästan som att man gör utflykter på helgerna för att shoppa. Mm. Så att det är nog också väldigt olika i form av hur ser det ut i en stadskärna och liksom hur beter man sig i den här handeln. Så att, ja, jag tror att det är väldigt mycket där det drivs. Man ser det nästan som en happening.
Ja. Men Kalle, om man tittar på, om man bryter ner i segment. Nu pratar vi, det var ju bara en aggregerad siffra, 16% plus.
Precis.
Finns det något intressant att säga om det?
Alltså det mest intressanta på en övergripande plan är ju att alla branscherna eller alla delbranscherna växer ganska jämnt under det här kvartalet.
Och det är inga som sticker ut som apotek eller något sånt där?
Nej, alltså inte på samma sätt som vi såg förra året. Om vi såg på helårsbasis 2020 så såg vi ju trots allt att det var dagligvarorna som hade i princip fördubblats på nätet. Skönhet och hälsa, de här som inkluderar apotekshandeln, hade växt med 63% eller någonting sånt där. Och nu ser vi då att det egentligen är ganska jämna tillväxttal över alla produktkategorier. Så någonstans mellan 10-30% för dagligvarorna som ligger på.
Vad är din analys av det?
Ja, men det är ju egentligen komma tillbaka till samma resonemang som vi förde här i början. Att vi har kommit till en ny. Under pandemin så var det olika grader av tillväxt i olika kategorier beroende på de här olika kategoriernas karaktärsdrag och fundamenta. Liksom. Men nu har vi nått en ny nivå där vi ser att det är ganska jämn tillväxt över alla kategorier för att det är e-handelsbeteendet generellt sett som taktar på och växer.
Det som jag kan tycka är lite kul när man tittar på kategorierna, det är ju faktiskt att ett område som hade noll tillväxt under ganska många kvartal har kommit tillbaka, och det är böcker och media där man faktiskt säljer ganska mycket. Det är en ökning även där.
Ja, det reagerade jag lite på också faktiskt. Vad är förklaringen där?
Bra fråga. Alltså där har vi ju alltid pratat om lägre tillväxttal för att man har den här enorma utsattheten mot digitala format och ljudböcker och de bitarna. Så att anledningen till att böcker och media faktiskt växer med 17% i det här kvartalet, ja, den får jag nästan lämna åt någon annan att spekulera kring. Jag har inte gjort analysen helt klart för mig själv.
Men kan det inte vara så enkelt att vi kanske läser mer helt enkelt?
Jag hade med mig, tror jag, 8 eller 10 böcker ut i landet i somras när jag åkte ut.
Vi har ju varit avstängda från massa trevligheter här under en lång tid.
Mm, men i relation till den e-boken liksom och ljudboken så kan jag inte riktigt se varför det plötsligt skulle vara så att de fysiska böckerna växer relativt sett mer än tidigare, men det är ju bara kul om det är på grund av att bokens liksom status, den fysiska bokens status har återhämtat sig. För vi har ju en enorm e-handelsandel bland fysiska böcker. Den ligger på liksom 60%+. Så att de allra,
det är så högt, 60%.
Ja, det är någonstans där. Så att de allra flesta böckerna köps redan på nätet. Så det är utifrån det som det är ganska imponerande att du har 16%, vad var det, 17% tillväxt i kvartalet.
Men jag tror att den är så mogen. Min första e-handel någon gång när jag började på 90-talet som jag gjorde, det var faktiskt en bok från stora Amazon. Liksom. Det var första handlade i en väldigt mogen marknad. Det är väldigt enkelt att sälja på nätet. Du behöver inte känna på boken. Det är en bok där någonstans. Men jag tror ändå att en tillväxt av det kommer också. Att en bok är ganska snäll mot ögonen, tycker jag personligen, jämfört med att sitta och titta på en skärm som lyser på något sätt. Så att, oh ja. Jag tror bara känslan lite grann.
Men och Amazon kan ju också vara en av orsakerna. Har ju Amazon gått från att vara en bokhandel till att vara väldigt mycket mer, såklart. Men de har ju fortfarande en ganska stor bokförsäljning. Så att Amazon nu har liksom etablerat sig lite mer och blivit varma i kläderna i Sverige kan ju också vara en bidragande orsak till att vi ser en större tillväxt bland böcker än vad vi gjorde under Q2 2020. För då var ju inte Amazon riktigt igång.
Utifrån de här häpnadsväckande tillväxtsiffrorna, om vi ska spana framåt, hur länge kan det fortsätta? Eller har du gett upp om att prognostisera sånt här?
Nej, det blir ju mer och mer spännande kan man säga att prognostisera. Ja, när vi började presentera de här första pandemisiffrorna med 49% tillväxt i Q2 2020 så var det ju, tittade man på andra prognosmakare och experter runt om i världen så var det ju en majoritet av dem som förutspådde att vi på helårsbasis 2021 skulle backa jämfört med 2020 för att vi hade såna otroliga tillväxttal under 2020 att de allra flesta tänkte att okej, men då kommer vi väl minska 5% eller någonting under 2021 för att sen fortsätta på samma linje, men det kommer vi inte. Alltså vi kommer ju aldrig
minska.
Vi kommer aldrig på helårsbasis sannolikt minska e-handeln. Vilket ju är en intressant tanke också sett till det vi pratade om. Hur stor kan e-handeln bli i relation till den fysiska handeln? Jag tror att redan 2030 så kommer vi ligga uppemot 40% i e-handels andel.
Händer det någonting? Är det någon speciell andel där det händer saker och att marknaden börjar fungera? Alltså om vi tar hela detaljhandeln, att det börjar fungera annorlunda? Eller så.
Alltså nu har vi aldrig genomgått de här skiftena tidigare, men min känsla personligen är att det är just det som har hänt under den här pandemin, att vi har tagit det där stora klivet in i e-handelsepoken och där en majoritet av konsumenterna har insett att jag är inte i särskilt stort behov av fysisk handel längre. Med undantag givetvis för vissa saker som man upplever att det är liksom kul att handla i fysisk butik. Men
jag tror också att det har ju blivit så bekvämt. Alltså, vi får inte glömma bort allting som har hänt runt omkring e-handeln. Hur får jag grejerna levererade? Vad är leveransvalen? Hur lätt är det att betala i checkouterna? Hela den här liksom, köpupplevelsen, hela vägen ifrån det att du har loggat in på en e-handelssida till att du har grejerna i handen. Med alla de val som finns, jag kan hämta en paketbox, jag kan få det hemlevererat, jag kan gå till ett ombud, jag kan få det när jag vill, jag kan byta hur jag vill ha dem levererade under resans gång. Alltså det finns så mycket tror jag, som har påverkat det här. Det är bekvämt, det är enkelt, det är ibland lite billigare. Allting finns där, jag kan handla när jag har lite tid, efter ungarna har gått och lagt sig, efter middagen, innan middagen.
Ja, friktionen blir bara lägre och lägre någonstans.
Verkligen.
Häromveckan så hade vi med Patrik Müller från Nets här och då satt vi och spekulerade lite kring julhandeln och allt sånt där. Mm. Och en fråga vi diskuterade där, det var vi vet ju att ja, nästan alla nu mera som säljer saker har problem med att få hit grejerna från Kina eller vart man köper dem ifrån. Vad tror du om det? Kommer det? För det är ingen tvekan om. Vi har problem med att få grejerna från Asien till Sverige och till västeuropeiska marknader. Det här, borde vi kunna påverka tillväxten? Eller hur, vad tror du? Eller är det marginellt? Liksom?
Det påverkar givetvis tillväxten i handeln. Men det påverkar ju inte nödvändigtvis e-handeln i större, mer än den totala handeln. Alltså vi ligger fortfarande på, nu pratar vi om att vi kanske ska komma upp i e-handelsandelar på 40% framåt 2030. Men vi ligger ju trots allt fortfarande bara på 14-15% av den totala handeln. Så resten är ju fortfarande fysisk handel. Alltså på totalt sett så påverkas givetvis handeln av att det inte finns samma tillgång till varor som det gör annars. Men e-handelns tillväxt påverkas ju inte, för att den växer ju så pass mycket relativt sett den fysiska handeln att rent matematiskt så blir den här effekten av brist på varor ganska liten för e-handelns tillväxt.
Jag tänker att det till och med kan gynna e-handeln, för att låt säga att du vill ha en vara som är svår att få tag på. Vem vill springa omkring och kolla varenda affär på stan, eller vill du bara sitta hemma och liksom bläddra igenom de butiker du kan hitta och se vart du, eller och till och med kanske gå utomlands då om man inte hittar det man vill ha.
Precis.
Ja.
Patrik då, när vi är inne på det, han hade ju en ganska intressant eller en ganska, jag vet inte, han nämnde en ganska stor siffra. Han tror att liksom varor runt Black Friday och jul i år i näthandeln kommer att växa med 15%. Det är ju faktiskt en enormt stor siffra. Tror vi kommer att nå dit upp, Kalle?
Alltså att den totala konsumtionen under Q4...
E-handeln,
ja. Ja, alltså det är återigen hur mycket av det här traditionella gå och köpa julklappar spontant på stan, gå och köpa grejer spontant på Black Friday-rea. Hur mycket av det längtar vi tillbaka till? Personligen längtar jag inte tillbaka till det, utan jag tycker det var väldigt skönt och praktiskt att okej, nu handlade inte jag så mycket på Black Friday, men julklappar behöver man ju köpa för att man vill givetvis.
Så men
jag menar, det här med att kunna köpa alla mina julklappar på nätet kommer jag personligen fortsätta med, oavsett om jag kan gå tillbaka till butik eller inte. Men det finns ju variationer där. Vi mätte ju det där i någon enkät, men jag kommer inte ihåg resultaten. Men jag vill minnas att en majoritet då inte såg att de skulle liksom, att de hade saknade den här gå runt på stan i slasket och
köpcentrum helgen innan julafton.
Jag har en idé om en effekt. Jag vet inte vad ni tror om ni tror på den. Jag tänker att i och med att vi vet att det är problem med varuförsörjningen, att man kommer handla sina julklappar tidigare än man gjort tidigare år för att försäkra sig om att man faktiskt får det man vill ha.
Det tror du kan ha rätt i.
Ja. Inga protester mot det?
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tror fortfarande, liksom, man har ju sett hur hela Black Week, det har ju flyttats till Black Week, det ska vi inte glömma bort. Så det är ju redan utspritt till 7 dagar eller vad det är för någonting, från att det tidigare var en dag. Liksom. Och man satt där 00:01 på Black Friday och började shoppa som många gjorde. Men det här har ju, som Black Friday har ju, eller Black Week har ju blivit ett väldigt ordnat form av handlande av många. Liksom redan nu så har man den där listan färdig. Jag ska köpa det här, ska köpa det här, ska köpa det här, ska köpa det här. Och man väntar in de här stora reorna och rabatterna. Jag tror att det enda, utifrån mitt perspektiv, som skulle kunna sätta fart på handeln innan för att få sakerna i tid till julafton, det tror jag att rean börjar tidigare. Man är väldigt opportunistisk, även om man sitter på lite pengar. Så vem vill inte göra ett bra köp?
Jag tänker vi ska hoppa lite vidare till andra intressanta resultat från e-barometern Q2. En siffra som jag studsade på, det var att andelen e-handlare som erbjuder fria returer har ökat från 16% 2020 till 21% 2021.
Mm.
Ganska stor ökning skulle jag säga. Mm. Fria returer, är det verkligen sånt vi ska hålla på med?
Nej, det har ju varit väldigt mycket debatt om det här med fria returer, och vissa e-handelsföretag har gått ut och sagt att det här funkar inte. Inte minst i klädbranschen är det många aktörer som har gått ut och sagt att nu måste vi gemensamt liksom sätta stopp för det här med fria returer. Men jag tror inte att det är så enkelt att alla e-handelsaktörer vill ha mindre och mindre och mindre returer, utan jag tror att det finns ganska många aktörer som försöker hitta en sund nivå där man såklart inte uppmanar människor till att returnera i onödan, men att man ändå känner att men passar inte grejerna, ångrar mig, det är klart att du ska kunna returnera. För
till syvende
och sist så handlar det om att du vill ha konsumenter spendera tid på din sajt och känna sig bekväma med att handla på din sajt, och då en del av den upplevelsen är att du ska kunna känna dig bekväm att returnera om du ångrar dig eller om någonting inte passar. Så att det här med att man skulle vilja försöka få ner returerna till noll, det köper jag inte. Och det tror jag inte att någon egentligen vill, även om det finns aktörer inom inte minst klädbranschen som har alldeles för höga returgrader som man måste jobba ner, men inte till noll.
Den största smärtan hos en handlare idag, det är nog inte antal varor som går i retur, utan det är hur lång tid returprocessen tar. Ofta tar den där upp till 30 dagar. Det är där som den stora smärtan är. Och kan vi minska returtiden ner till 10 dagar eller 7 dagar eller vad det kan vara, då får man ju en jätteeffekt på balansräkningen. Man kan sälja varorna igen och så vidare. Det är där jag tror nyckeln är.
Borde man inte kunna hitta incitament för konsumenterna faktiskt, nästan lite gamification? Ju snabbare du lämnar tillbaka så kan du få någon slags
fri frakt i 2 dagar och sen kostar det 50 spänn.
Det finns nog väldigt många modeller som man skulle kunna prova och testa sig fram i för att hitta rätt i det där. Jag tror inte att vi har kommit ens i närheten av hela vägen i hur man skulle kunna bygga upp hela returlogiken.
I senaste e-barometern då, som finns tillgänglig nu att ladda ner, där snackar ni med Bubble Room, och de har ju gått ett steg längre. De har ju börjat liksom använda mjukvara för att blockera de som har onaturligt höga returfrekvenser. Är det en väg framåt?
Ja, men det måste ju vara enskild aktör, måste ju vara enskilt e-handelsföretag måste ju göra den analysen givetvis själva och identifiera såna här pain points som blir väldigt, väldigt problematiska för just dem. Och i Bubble Rooms fall så handlar det om att de har en väldigt stor del av sitt sortiment som är festorienterat, och det är ganska unga konsumenter som där vissa har ett beteende att man handlar och testar och skickar tillbaka, eller till och med handlar och liksom instagrammar och skickar tillbaka. Och det är klart att inte det är sunt, och det är klart att man måste hitta dem och försöka åtgärda det på något sätt, och i värsta fall då kanske till och med stänga av eller under en period eller ge någon typ av varning eller vad man nu vill. Men jag tror att det är någonting som man måste, den analysen måste man göra på.
Vad tänker du, Peter?
Många som beställer, prövar, fotograferar, de har sådana klädprovarfester och allt vad det är för någonting, så returnerar de rubbet och så gör man det här gång efter annan. Då tycker jag att det är väl sunt att säga så här, nej men nu räcker, ni kan inte använda våran tjänst och våra kläder bara för att liksom fotografera er själva och ha lite party där hemma. Men att man skulle stänga av någon som köper en av varorna i paketet och sen returnerar 2 i den här fysiska liksom förflyttningen, det tror jag inte man kommer att göra, för att provrummet har flyttat hem.
Nej, men jag tänker de som blockerar ju inte någon, utan det är ju onaturliga mönster.
Ja.
Som de blockerar.
Och även där får man väl också göra någon typ av analys, lite mer djuplodad analys. Vad finns det för värde? De här som returnerar väldigt mycket, är det så att de också köper mycket som de behåller? Är det så att de på något sätt bidrar till marknadsföringen av Bubble Rooms produkter genom att de postar sina grejer på Instagram? Så kan det också vara. Jag tror inte att den är så enkel, utan man måste verkligen titta på alla de där delarna.
Men jag tror att det var när vi träffade Nelly för några veckor sedan, så tror jag hon sa att de börjar känna sina kunder och konsumenter mer och mer och mer. Och man vet att Urban, han har under en period köpt en medium och en large-tröja för att inte vet. Men nu vet man att, vet du vad, den här medium-tröjan, den passar dig. Och nu skickar vi bara medium-tröjan till dig. Och skulle det vara så att den inte passar, då kommer vi skicka ut largen samtidigt som du returnerar den andra. Därför att vi börjar känna dig som kund. Och det är väl också, där kommer ju de här bli smartare och smartare. Och säga så här, vet du vad, du behöver inte de där, för jag vet att de här kommer att passa. Och dit hen är vi på väg med den teknik som finns.
Verkligen, och precis Charlotte på Selves, när vi snackade med henne för inte så länge sedan, jag och Arne. Hon poängterade verkligen vikten av att hjälpa konsumenten rätt i storleksdjungeln. Liksom, och att det finns ju AI-lösningar som just har till syfte att försöka harmonisera och hjälpa konsumenter att veta hur olika storlekar från olika varumärken förhåller sig till varandra och hur man ska bli mer träffsäker i vilken storlek man beställer, så att det där kommer nog.
Och jag tror inte att det, alltså det finns ingen självbevarelsedrift i att returnera. Det är ju jobbigt. Ja, jag tänkte, e-handeln ska vara enkel, så att det är klart ju färre gånger man slipper att returnera saker, ju enklare är det. Så att det är klart att det här kommer att utvecklas också.
Mm. Vad är vi på väg någonstans enligt e-barometern när det gäller last mile? Hur börjar leveranslandskapet framträda?
Dels så är ju paketboxarna har ju varit på väldigt stark frammarsch den senaste året, och min egen tes är att den utvecklingen kommer fortsätta, och vi är många aktörer nu som är inne på den marknaden.
Men nästan alla nu som har sina egna paketboxar, eller?
Ja, det är väl långt ifrån alla skulle jag vilja säga. Det finns tre primära aktörer som verkligen ställer ut någon slags mängd av dem. Du tänker transportören i sig själv, och det är ju Instabox som gick i bräschen, och sen så har du ju Postnord och så har du Budbee som ändå har ställt ut en mängd boxar.
Sen har vi en ny aktör som heter iBox.
Men de är ju inte en transportör, utan de är ju faktiskt ett infrastrukturbolag som tillgängliggör hål för andra transportörer att leverera till.
Men det låter som att det är leveransboxen som du vill framhålla här, Fredrik.
Ja, det går liksom inte att undkomma att den har växt mest i både sett till konsumenternas preferenser och till faktiska leveranser. Växt mest i procent och procentenheter. Men och sen så hemleverans givetvis, den har ju också taktat på väldigt starkt under pandemin av förklarliga skäl, där den här leveransen utanför dörren har varit den delen som har växt allra mest. Eller rätta mig om jag fel, Peter, men det är väl så.
Ja, men det är det ju. Och det där tror jag är en mognadsgrad. Hade du sagt till någon för 5 år sedan, vi kommer ställa grejerna utanför dörren, så man säger, nej, det känns inget bra. Men här har vi mognat och följt de andra marknaderna, England och USA och så vidare. Där det här är liksom, det är det vanliga sättet att leverera.
Jag skulle säga, du pratar om de här smooth upplevelserna som gör att folk e-handlar mer och mer. Det är ju definitivt en grej som har gjort att jag känner mig tryggare i min e-handel, att jag bara kan be dem lämna utanför dörren. För det kunde man ju i princip inte förut.
Nej, utan då var det en brevlådeleverans.
Ja, det var vissa då man kunde sätta upp ett papper på dörren och hålla på och krångla. Liksom.
Men det är tekniken som går framåt också. Jag menar, levererar vi någonting utanför dörren så tar vi ett foto på det. Liksom. Vi kan säga att här står ditt paket och då blir ju både avsändaren och mottagaren trygga på något sätt.
Och man är inte borta på samma sätt. Och det blev väl intressant att se nu när allt fler går tillbaka till att jobba från kontoret mer och mer. Om man spenderar de där 8 timmarna på kontoret i större utsträckning än vad man gjorde under pandemin. För det är ju också det som har bidragit till att utanför dörren leveranserna funkat så bra, när folk har varit hemma mer och oftare. Man har haft någon i hushållet som har varit hemma, så att man har liksom inte haft lika långa fönster där ingen har varit hemma. Och då är det ju lättare att göra de här utanför dörren leveranserna. Man vet att de kanske bara kommer stå ensamma där utanför dörren i max 2 eller 3 timmar. Så det kan ju påverkas nu, men vi får se hur det utvecklas under det kommande året.
Men Peter, ser du att vi pratar leveransboxar här, men när det gäller hemleverans är det ju den andra stora grejen under pandemin, och fortsätter det att öka också?
Ja, men hemleveranserna fortsätter att öka. Det gör de, och sen ökar de säkert mer hos vissa konsumenter än andra. Jag tror att det beror på köpbeteendet lite grann. Om jag köper 3, 4 eller 5 varor i en vecka, eller om jag köper en vara på en vecka, då det gör en viss skillnad till hur benägen jag är att gå och hämta saker någonstans.
Man orkar inte gå flera gånger till utlämningsstället.
Då tar du liksom, nej, men jag vill ha en hemleverans. Det är bekvämt. Och sen just den här tekniken som vi pratade om, som är runt omkring det här, att vi levererar den utanför dörren, alla andra aktörer levererar den utanför dörren.
Vet man någonting? För olika e-handlare, jag handlar på Lykos precis häromdagen, och de pushar ju in mig på Instabox. Det var ju liksom förvalt. Hur mycket påverkar sånt där? Vet man det?
Det är klart att förvalet påverkar checkouten. Det råder det tvivel om.
Det är ju också prismässigt.
De trycker utifrån olika priser också. Har du beställt varor för 1 000 kronor, så kanske de trycker mot det. Har du beställt varor för 100 kronor, då kanske de säger, men det här, vi rekommenderar att du får det här i brevlådan hem. Så att det är också en drivkraft. Plus, har du handlat där förut? Vad handlade du med sist? Man vill ju lära känna sin kund.
Så att det som har då minskat är ju ombudsleveranserna, och det har ju alltid varit det liksom den stora, det största alternativet historiskt.
Men det minskar?
Men det minskar ju i procentuellt sett.
Ja, men inte
alla,
i absoluta tal.
Nej, precis. Allting ökar, men procentuellt sett som del av kakan så minskar det. Men
det är ju fortfarande det vanligaste leveranssättet.
Ja.
Och kommer fortsätta vara ganska långt fram, eller? Vad tror du, Peter?
Ja, alltså jag tror fortfarande att det kommer att ha en väldigt betydande del över en väldigt, väldigt lång tid. Det kommer att ha, det råder inga tvivel om.
I och med e-barometern Q2 2021så blir ju rapporten interaktiv.
Ja.
Det här låter ju nästan tidig internetperiod, då pratar man om interaktivitet. Mm. Idag känns det ju som en självklarhet, men vad innebär det att den är interaktiv?
Det innebär att läsaren själv kan gå in och dels klicka sig fram till den informationen de är intresserade av på produktkategorinivå. Man kommer kunna titta på tidsserier på det mesta av e-barometern.
Kan gå in och kolla typ hur har apoteken växt de senaste 3 åren, ja, till exempel?
Ja, precis. Så du kommer kunna få ut en massa grafer och jämföra olika branscher på i princip alla de frågor som vi ställer. Det är ju inte alla frågor, för vi ställer en massa frågor som vi inte kommer få plats med. Men det som vi har bedömt vara det viktigaste och det som flest är intresserade av, kommer du kunna gå in och...
Betaltrender.
Ja, det också. Det också.
Leveranstrender.
Ja, det också.
Uh-huh. Det låter ganska värdefullt, tycker jag.
Så länge vi har tillräckligt stora baser från konsumentundersökningarna så kommer vi att ha som ambition att presentera så mycket data som möjligt, inte minst i den här historikdelen, den här nya digitala.
Men det blir en vanlig rapport också?
Det kommer det vara i alla fall under en överskådlig framtid. Och sen så får vi väl se hur många som laddar ner den pdf-rapporten när vi har en digital hemsidebaserad rapport där i princip all information finns. Men vi kommer inte lägga ner pdf-en nu, för vi vet fortfarande inte hur många som faktiskt gillar att ändå ladda ner den. Vi vet ju till och med att det finns folk som laddar ner, skriver ut och lägger dem i en pärm. Så det är väl, och sen så beror det på hur många det är som gör det. Vi kan inte fortsätta producera en pdf om det bara är väldigt få människor som läser den. Men
jag tänker ett stort värde med e-barometern är ju ofta de här fördjupande intervjuerna också, tycker jag.
Och det kommer
jag
också finnas med, ja, i den här
interaktiva också,
nya formatet. Så allting kommer finnas där. Plus att det kommer finnas då en historikdel och inte minst en framtidsdel där vi har ett ganska enkelt, men ändå skulle jag vilja säga, smart prognosverktyg där du kan dra i ett antal olika parametrar och i princip se hur det påverkar e-handelns tillväxt i olika kategorier under de kommande 10 åren. Och därmed också se hur stor andel av den totala handeln e-handeln kommer utgöra 2030, beroende på hur mycket handeln växer totalt, beroende på hur mycket penetrationen ökar, beroende på hur snittköpen ökar. Och det här kommer du kunna göra för e-handelsbranschen som helhet eller för en specifik produktkategori. Och om du då är en klädaktör till exempel och har en ganska bra känsla för hur snittköpen kommer utvecklas och hur penetrationen utvecklas, ja, men då kanske du kommer kunna ha ett ganska spännande prognosverktyg att se. Och sen så är det givetvis så att de stora aktörerna gör ju sina egna prognoser, självklart. Men här tror jag att vi kommer kunna tillföra ny kunskap, och även för mindre aktörer och även för vem som helst som vill bara se hur de här olika parametrarna samverkar och vad det är som påverkar e-handelstillväxten och e-handelsandelen i under de kommande åren.
Men det här ger ju också en möjlighet för oss att vara lite mer aktuella med data. Alltså när vi har, man förväntar sig ett pdf-släpp eller en fysisk rapport, vilket det egentligen är, det är bara att man får en pdf. Då har vi hållit den till kvartalen och den kommer en månad efter kvartalet till slut. Och så, ja. Det ger en helt annan möjlighet till att utveckla den.
Vi ska nog inte lova att vi kommer uppdatera den varje månad, men det skapar ju en frihet att kunna uppdatera med ny information, inte bara en gång i kvartalet utan i princip när som helst, om vi ser att det finns saker att uppdatera med.
Exakt.
Mm. Ni får ju tänka på vad som hände när man tog bort kräftpremiären. Då slutade folk äta kräftor.
Överhuvudtaget.
Mm.
Så nu äter inte folk kräftor längre?
Jo, det gör de, men de äter väl det mindre, för själva happening försvann. Nu när de här varje kvartal happening försvinner då.
kvartalshappeningen kommer ju inte att försvinna. Vi kommer ju att djupa i kvartalen och jämföra dem mot föregående år och vart trendar någonstans. Utan det här var mer, det ger oss en möjlighet att för vissa delar, om vi så önskar, faktiskt kunna tillhandahålla en del information med lite tätare basis. Och det utan att vi har tagit de här besluten, vi pratar ju väldigt mycket om det, så är ju det ändå att då håller du e-barometern väldigt, väldigt aktuell. Och det kanske blir en happening varje kvartal, men det blir lite mer happening däremellan också.
Precis, och dessutom kommer vi ha en betydligt bättre insikt eller inblick i vad folk faktiskt gillar att läsa och vad man klickar på och vad ingen klickar på, och då kanske man ser att den här gången så var det ju väldigt få som överhuvudtaget liksom läste eller spenderade någon tid i den här delen av rapporten. Kanske vi ska lägga mer krut på någonting annat och så vidare.
Jag tycker det låter som en bra uppdatering.
Och den är inte ett år för sent, kan man väl säga. Att det här har man ju snackat om även innan min tid att man borde göra, men vi satte igång helt enkelt och nu har det hänt.
Mm. Bra.
Du Kalle, vi har ju pratat e-barometer och kvartalsrapporter och liksom spanat in i framtiden rätt mycket tillsammans de senaste åren. Och det här är ju sista gången i det här formatet i alla fall som du och jag kommer att ha ett sånt här samtal, och även med Urban. För du går ju faktiskt vidare till ett annat spännande bolag, och du är ju redan där när vi släpper den här podden.
Precis, så är det faktiskt. Och det är ju såklart sorgligt att lämna den här världen. Och det har varit otroligt kul att jobba med e-barometern och e-handelsanalysen. Och inte minst nu att göra den här förflyttningen till det här nya rapportformatet. Så att, nej, men nu är det faktiskt dags för mig att gå vidare från Postnord. Men jag tror att vi kommer nog fortsätta och snacka med varandra.
Vart går du någonstans nu? Kan inte bara sitta tyst om vart du går?
Jag ska tillbaka till byråvärlden och börja jobba på Acne, reklambyrån. Så att, och kommer vara ansvarig för att sätta upp deras arbetssätt kring insikt och analysarbete, och ja, det ska bli väldigt spännande.
Det låter jättespännande, och hur som helst så kommer du i alla fall vara välkommen tillbaka till e-handelstrender i din nya roll som analytiker på Acne, det lovar jag.
Det ser jag fram emot.
Ja. Carl Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på Postnord. Stort tack för att du var med idag.
Tack så mycket.
Peter Hesslin, e-handelschef på Postnord. Stort tack för att du var med idag.
Tack själv.
Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Vi ses snart igen. Eller vi hörs snart igen. Tack och hej.